Gott att få vara här. Samuel Klintefelt heter jag alltså. Jag jobbar numera som rektor sedan 1,5 år på Marianne Lunds folkhögskola. Vi välkomnades här i juni månad till Centrumkyrkan här. Och vi kom ju närmast från Ekerö utanför Stockholm där jag jobbade som pastor i en församling som heter Mälarekyrkan. Men nu har jag haft nästan 1,5 år av predikouppehåll. Så håll i er när jag äntligen får tillfälle. Nej, jag har predikat några gånger. Vi hade faktiskt avtackning i Mälarekyrkan den 5 december. Det tog 1,5 år från jag slutade och jag fick bli avtackad. Så där är det med corona. Och sen när vi då skulle ha avtackning, det hade blivit nya restriktioner. Men vi kunde i alla fall genomföra gudstjänsten. Ja, det är gott att vara här och tack för förtroendet den här söndagen. Det är 4:e advent. Kan ni fatta det? Snart är det julafton. När våra barn var små, då gjorde Carolina en så här liten julgran med tyg där man kunde flytta en ängel för varje steg närmare mot julafton. Jag minns när barnen, det där var ju en stor, det är inte fullt lika centralt idag, men förut var det verkligen så här, vem ska få flytta den här ängeln på väg mot julaftonen? Och som vuxen så kanske inte det där med julafton är lika centralt. Man börjar få en viss distans när man har passerat 50 när man är ett barn. Men man märker fortfarande, i morse då hade vår dotter gjort en film med hennes julklappsönskningar som hon hade redigerat ihop. Så mamma och pappa, titta på det här. Så tittar vi på en film. Jaha, det var ju intressant. Då hade hon suttit och klippt ihop de saker som hon önskade till julen. Alltså det finns ju mycket förväntningar och längtan inför julen. Och för barnen så kanske vi lite mycket fokus ibland på vad man ska få i julklapparna. Men för oss alla som kanske är lite äldre så hoppas jag så att vi inte glömmer bort vad julen djupast sett handlar om. Den här adventsserien här har ju fokusera på att Herren kommer och Herren kommer till dig, till oss och till hela världen. Och den 4:e advent som det är idag, då är i kyrkårets texter om man följer det, då är fokuset på Maria. Och jag tänkte mera utgå från Maria än detta om att gå till hela världen. Och jag vet inte vad du har för förhållande till Maria. Generellt sett så har ju vi inom frikyrkan haft en liten svår relaterad förhållningssätt till Maria. Därför att vi kanske ser de andra kyrkotraditionerna där Maria blir väldigt framträdande. Jag minns när jag var under mina teologiska studier var i Egypten och studerade den koptisk-ortodoxa kyrkan. Och när man möter de här gamla kyrkorna så märker man att Maria har en otroligt framträdande plats. Och vi har väl någonstans kanske istället valt att nästan distansera oss från Maria, för vi vill inte hamna i Maria-spåret där vi tycker att vi sätter för mycket fokus på Maria. Men det går ju inte att komma ifrån att Maria har ju en särskild plats i Bibelns berättelse. Och jag tänker att vi ska titta på det. Gud kallar ju Maria, och jag tror att genom Maria så kan vi lära oss en del saker som vi behöver tänka på och ta med oss. Många har ju av oss och genom alla tider har ju väntat på Messias. Det judiska folket, de väntade i tusentals år efter att denna Messias, den här frälsaren, den här räddaren skulle komma. Men man kan säga att ingen har nu fått vänta så konkret på denna Messias som Maria, som ju fick bära honom i sitt eget liv. Och tänk efter också att många människor har fått stora kallelser av Gud. Häromdagen när vi hade avslutet för våra studenter, då påminner jag om berättelsen om Mose. Mose som fick befria judiska folket från slaveriet i fångenskapen i Egypten och föra dem in till det förlovade landet. Men Gud har kallat kungar till att styra, profeter att korrigera och tala, präster att ansvara för tempeltjänsten, evangelister att berätta om evangeliet, apostlar att grunda församlingar. Men också Maria som ska få bära Gud själv i sitt inre. Alltså Maria utvaldes att bära Guds son i sitt eget inre. I Marias inre formas de händer som formade universum. I Maria så föds skaparen. Alltså om man tänker den tanken så borde det svindla lite grann. Hur går det där ihop? Att Maria föder Guds son. Att Maria föder världens hopp. Man skulle kunna säga så här att många har hållit av Jesus. Men inget har hållit om honom som Maria. Många har gett sitt liv till Jesus. Men Maria fick ge Jesus liv. Maria är på det sättet unik för att vara människa. Och därför är det värt att stanna upp en sån här söndag och bara titta på vad säger texten om Maria? Och vad kan vi lära oss om Maria? Så vi går till Lukas evangeliets första kapitel, det som är texten för den här söndagen. Den 26 till den 38 versen, och vi läser i Jesu namn. Vi kan stå upp, för vi har ju suttit nu länge. Då kanske ni kan hålla er vakna resten av gudstjänsten. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undra vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Varsågod och sitt. För ett antal år sedan när jag jobbade som pastor i Mälarkyrkan, så då pågick ibland undrar man hur debatter sätts igång, men jag tror att det var i Svenska Dagbladet som en debatt började på att skrivas om jungfrufödseln och Maria. Och den pågick ganska intensivt där några månader. I det offentliga kulturlivet så debatterades jungfrufödselns möjligheter och omöjligheter. Och som man anar i ett land som Sverige som är så sekulariserat, så var det självklart så att de flesta ansåg det där med jungfrufödseln, det är ju bara en myt, en legend, någonting som formades för 2000 år sedan men som egentligen inte alls är aktuellt på något sätt. Jag tänker mig, det är värt att fundera kring, hur ska man förhålla sig till en sån här berättelse? Den är ju inte minst sagt lite svår för oss att reflektera och fundera kring. Men för det första tänker jag mig så här, att det är ju inte konstigare att tänka, men om vi tror att det finns en Gud, och själva begreppet av Gud är ju att Gud är inte begränsad av mänskliga förutsättningar, alltså Gud kan inte bara göra det som människor kan. Att vara Gud är ju i sig själv att säga att han har förmågor och möjligheter att göra mer än det som vi människor kan göra. Att vara Gud är att stå utanför den mänskliga begränsningen. Och Bibelns berättelse är ju genomgående en berättelse om en Gud som gör det som bara Gud kan göra. Alltså, han är inte begränsad av människans begränsningar. Och utifrån det så tänker jag ibland, ja men ändra tror man på Gud. Alltså, tanken att Gud kan göra det omöjliga. Och då blir ju självklart frågan för mig, varför skulle det då vara omöjligt för Gud att kunna gått göra det på det här sättet? Att låta sig själv komma till oss genom en flicka i det här fallet. Och jag tänker så här, i Jeremias 32 kapitel så skriver profeten så här och säger: jag är Herren, allt levandes Gud. Finns det någonting som är omöjligt för mig? Och tänk på det, sa också Gud till Maria i den text vi läste. Alltså, om vi tror på en Gud, varför stänga dörren på att det här är möjligt? För i så fall då måste du reflektera över vad är det för Gud jag har som jag vänder mig till. Tror jag på en Gud som egentligen bara finns någonstans distanserad, som inte har förmågan att faktiskt kliva utanför det mänskligt möjliga? Eller tror du på en Gud som faktiskt är Gud i bemärkelsen av att kunna göra det som är utanför det mänskligt möjliga? Och att vi kristna tror på att Gud är grunden till allt det som är skapat, att han har skapat livet. Då är det ju inte omöjligt att Gud också skulle kunna låta sig födas till den här världen genom en ung flicka. För det andra tänker mig så här, att när man läser den här berättelsen så är det ju å ena sidan ett väldigt tydligt inslag av någonting övernaturligt. Att en ängel kommer och talar till Maria och att han säger att Herren ska komma genom anden, komma och så att säga lägga sitt liv i Marias kropp. Alltså där är ju någonting övernaturligt. Men hela berättelsen om Maria är ju på något vis väldigt äkta i sin form. Beskriver en ung flicka som säger: men hur ska det här vara möjligt? Hur ska jag klara av det? Hur ska det gå till? Alltså Maria beskrivs ju inte som någon form av överjordisk flicka, utan hon beskrivs med tvivel, med funderingar, med frågor. Alltså berättelsen känns äkta mitt i det övernaturliga inslagen. Om ni läser in det igen så tänk efter. Det finns någonting väldigt naturligt och äkta i den här. Det framställs inte som en myt. En myt är en berättelse där allting är på något vis överflyttat från det mänskliga. Utan här beskrivs det en berättelse om en ung flicka som får vara med om någonting ofattbart stort. En ängel som talar till henne och ger henne ett uppdrag som verkar vara helt orimligt. Det är ju omöjligt. Hur ska det här gå till? Alltså, Marias tvivel och tveksamhet och funderingar finns tydligt i berättelsen. Och berättelsen är ju inte så att den rakt igenom är helt övernaturlig. Utan berättelsen är sån att Gud säger: ja, men det kommer att ske ett övernaturligt steg in i ditt liv. Men sen är det ju så att när Jesus kommer så är det ju inte genom en stork som kommer flygande eller att han ramlar ner från himlen, utan på ett helt naturligt sätt så föds sen Jesus till den här världen. Alltså det finns ett övernaturligt inslag, men det finns ett djupt mänsklig naturlig process i den här berättelsen. Det övernaturliga är starten, men sen så sker resten på ett naturligt sätt. Men berättelsen om Maria är inte minst en berättelse om hur Gud vill använda oss, dig och mig, för hans verk, för det han vill göra. Han skulle ju, som den Gud han är, kunnat låta sig själv komma till den här jorden helt utan mänskliga delaktighet. Han hade väl inte behövt Maria? Han hade kunnat gjort det på ett helt annat sätt. Men han väljer att använda sig av Maria. Och det sa jag också i torsdags när jag hade talat till ungdomarna, deltagarna på skolan, att Gud hade kunnat befria Israels folk utan Mose. Varför ska han blanda in Mose? Han som hade varit mördare och han som hade gjort så mycket dumheter och sprungit runt öknen i 40 år och irrat runt där med några jätter. Varför valde han honom? Varför? Han hade ju bara kunnat gjort det här. Under ett tecken. Varför skulle Mose hålla på med en stav och vifta? Han hade kunnat gjort det utan Mose. Men alltså, genom Bibelns berättelser så är det hela tiden återkommande samma sak. Gud vill verka genom oss. Med oss. Han utesluter inte dig och mig, utan det är som att Guds sätt att visa sig för den här världen är att göra det tillsammans med oss. Är det inte fascinerande? Alltså när Gud ska komma till den här världen så gör han det inte genom ett stort under och tecken där han plötsligt bara landar på den här jorden, utan han gör det genom en enkel liten flicka, en ung tjej i ett litet land som nästan ingen visste vad det var. Gud är en Gud som gör under, men Guds under utesluter inte din och min betydelse. Utan när han verkar i det övernaturliga så verkar han samtidigt i det naturliga. Genom dig och mig. Och jag tänker mig så, det är så när vi läser Bibeln. När vi läser Bibelns berättelse så är det skrivet av människor. Det är Paulus och det är Lukas och det är alla de här olika författarna. Och många av de här författarna vet inte vilka de är. Och jag minns när jag läste teologi och så skulle jag läsa grekiska. Och då man ska lära sig grekiska, då får man alltid börja med Johannes evangeliet, för att det är det lättaste grekiskan. Så läste man Johannes och man tänkte, det här var ju lätt. Det här kanske går att lära sig. Och så sen så fick man pröva på Paulus och läsa någon av Paulus brev. Och så tänkte man, oj, det här var ju inte så lätt. Är det samma språk det här? Alltså, Paulus byggde upp meningarna på ett helt annat sätt. När Johannes skrev så brukar man säga att det var den perfekta klassiska grekiskan. Och sen när man läste Paulus, då använde han particip på particip, particip. Och alltså gående, springande, seende. Alltså en helt annat sätt att bygga upp meningarna. Alltså, och för mig blir det bara så här, det är så påtagligt att de som skrev Bibeln skrev det utifrån sina ord och sina formuleringar. Alltså det färgades av de här personerna. Och samtidigt är de förmedlare av Guds ord. Alltså ser ni, det är både Guds ord och samtidigt är det människor som har varit med och skrivit det. Alltså Gud verkar alltid tillsammans med oss. Precis som för Maria. Och så vill jag ta med till några delar av, några uttryck, några rader från det här jag läste nu. Och det första jag vill ta med till, det är när ängeln säger så här: var inte rädd, Maria. Jag gillar de där orden. Var inte rädd. När Paulus, en av författarna, ska beskriva vem Gud är i första Timoteusbrevet, så skriver han så här: han beskriver en Gud som är ensam odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Eller som psalmisten författade, så skriver så här: väldig är Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Alltså när, å ena sidan har vi den här Guden som är så stor och mäktig och väldig, att vi inte vet hur vi ska sätta ord på och beskriva honom. För han är så långt utöver det vi kan förstå. Men när han genom ängeln talar till Maria så säger han: var inte rädd, Maria. Är det stora pompösa ord han säger? Nej, det här mjuka tilltalet. Var inte rädd. Alltså när Gud kommer till Maria så är det en som ser Maria, känner Marias situation, förstår vem hon är och tilltalar henne på ett sätt som möter den hon är. Det som man viskar så här: Maria, var inte rädd. Det som kommer att hända är ofattbart. Det är stort. Var inte rädd. Alltså, Guds tilltal när han kommer är alltid ett tilltal som möter dig och mig. Han är inte ute efter att skrämma oss. För det måste ju vara en skrämmande tanke. Föreställ dig det. Om du var en ung tjej och så kommer en ängel och så säger du, på tal om det förresten, så har du fått ett litet uppdrag. Du ska föda världens frälsare. Tack för det. Eller vad säger man? Alltså, det är ju helt svindlande. Så därför tänker jag mig, det är så tur att Gud är den han är. Att när han säger det här till Maria så säger han: var inte rädd. För han förstod ju hennes känslor, insikten. Jag tror vi alla skulle vara rädda vid den tanken. En ängel uppenbarar sig och säger: Lotta, du är utvald, du är högt benådad. Du ska föda min son som är en frälsare. Ja, välj någon annan tack. Eller vad skulle man säga? Men det Maria säger är så här: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså, hon vågar bejaka Guds kallelse, Guds tanke. Hon säger inte som Moses sa, men du välj någon annan. Och så Moses försökte hela tiden få någon annan att ta uppdraget. Men han tog ju det ändå till slut. Utan Maria någonstans bejakar det här och säger: okej, Gud, må det ske med mig som du har sagt. Det finns en kvinna som hette Simone Weil. Hon var judinna och hon dog under andra världskriget när de försökte kämpa mot nazismen och rädda utsatta. Så här har hon skrivit i en bok: jag har inte en enda gång i mitt liv sökt Gud. Men Kristus steg ned och grep mig. Eller som Dag Hammarskjöld skrev: vägen valde dig. Alltså, ibland är det så att vi tror att det är vi som väljer våran väg. Men kanske är det så att ibland så riktar Gud oss. Han leder oss i en väg som inte vi har tänkt. Och så kan det vara för en del av er här, det kan tänka så här i efterhand: ja, hur kunde livet ta en sån här riktning? Tänk att jag har fått vara med om det här. När jag var hemma i Mälarkyrkan hade avtackning så fick jag möta en del av församlingsmedlemmarna där. Och en församlingsmedlem där hade frun precis fått avsluta sitt liv. Hon dog hastigt. Jag pratade med hennes man efteråt. Och de är en sån här par som har varit med om så mycket. Han var elektriker, utbildad, och hon var väl, jag vet inte vad, något speciellt. Och så i början på 90-talet så hamnade de i Kongo på pansersjukhuset. Och hela deras liv från 90-talet hela vägen ända fram till slutet har varit ett liv som, när han tittar tillbaka, tänker man: hur har jag kunnat få vara med om det här? Helt otroligt att kunna få vara ens person som har fått göra så mycket för människor i så stor nöd. De hade inte kunnat ana. Och när han blickar tillbaka nu på åldern så tänker jag: men tänk att jag fick vara med. Det här var inte någonting jag hade planerat. Det var ingenting vi hade planerat. Utan någonstans var det som att Gud öppnade en dörr till någonting större än vad vi hade kunnat föreställa oss. Det är någon som har sagt så här: att ibland när Gud stänger en dörr så öppnar han istället ett fönster. Ibland så blir inte livet som han hade tänkt. Och jag tror att för Maria var det så. Livet blev inte då han hade tänkt. Hon hade kanske en föreställning om hur det skulle bli. Men klart, det som hände när hon blev utvald är att livet blev helt annorlunda. Fick en helt annan riktning. Helt annan riktning. Och att precis som Maria kunna säga: må det ske med mig som du har sagt. Att ha modet att inte stänga dörren. De här kära vännerna i Mälarkyrkan, de kunde ha sagt: nej, men vi Kongo, det låter lite farligt. Jag tror vi avstår. Det känns lite bekvämare att vara kvar här hemma i Sverige och jobba på som elektriker. Då hade man ju kunnat sagt. Men de gjorde inte det. Och när man hör deras berättelser så tänker jag, jag skulle kunna ha en hel kväll med deras berättelser om hur de fick fly med Mukwege, alltså Nobelpristagaren, ut ur, hur de var nära på att bli dödade gång på gång, hur de har överlevt saker, hur under och tecken har skett. Alltså, den dörr som öppnades för dem var ofattbart stor. De hade aldrig kunnat planera det, men Gud gjorde det. Och så var det också för Maria. Och hon hade modet att säga: Må det ske med mig som du har sagt. Alltså att våga ta det beslutet. För grejen med hela berättelsen om Maria är ju, om Maria hade sagt nej, vad hade då Gud gjort? Hade hon tvingat sig på Maria och ändå sett till att hon blev den som skulle föda Jesus? Så jobbar inte Gud. Alltså Gud jobbar alltid med att vi vill. Att vi själva vill ställa oss till förfogande. Han tvingar oss inte, men han utmanar oss. Och Maria blir den här förebilden av att våga kliva utanför det trygga och säkra. Och öppna upp en större dörr. Till någonting mer än man själv kunde föreställa sig. Det tredje jag vill påminna om från texten är: du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Den här berättelsen handlar i slutändan inte så mycket om Maria. Om man läser igenom Bibelns berättelser, Nya Testamentet, så ser man att Maria efter födelsen har en ganska undanskymd roll. Det finns egentligen väldigt få ställen där Maria omtalas. Och de gånger hon gör det så är det ofta i där hon är i bakgrunden. Hon är aldrig där framme. Det finns ett enda ställe där man frågar Maria om någonting. Det är Johannes evangeliets andra kapitel. När Jesus säger: gör som Maria säger åt er. När tjänarna undrar vad de ska göra. Annars är det som att Maria hela tiden är i bakgrunden. Och berättelsen är, texten här säger, han ska bli stor. Alltså, Maria fick inse att det är inte jag som är i centrum. Utan det är i det här fallet Jesus som är i centrum. Och det är alla kristnas kallelse att någonstans ställa sig till förfogande och säga: Gud, vill du så använd mig. Men inte göra det på ett sånt sätt att nu ska jag få komma i centrum. Nu handlar allt om mig. Utan att inse att bli en kristen och ställa sig till Guds förfogande är att säga: okej, Gud, nu får du ta plats. Och vill du använda mig så är jag tacksam och glad över det. Och till sist så står det så här också i texten. Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för vem då? Gud. Okej? Ingenting är omöjligt för Gud. Vågar vi tro det? Visst, vi kan räkna upp exempel när vi har önskat att Gud hade gripit in. Men vi kan också räkna upp berättelser om när Gud har gripit in. Ingenting är omöjligt för Gud. Kom ihåg, vi har med Gud, skaparen av himmel och jord, att göra. Det är han vi vänder oss till. Vi vänder oss inte till en människa. Och om vi vågar ta de orden på allvar, att ingenting är omöjligt för Gud, så kanske vi vågar tro att Gud faktiskt emellanåt griper in i vår värld och gör det omöjliga möjligt. Nu låter jag som en riktig trospredikant. Jag är ju pingstpastor också. Men jag tror faktiskt att ibland så gör vi Gud mindre än den han är. Och vi glömmer bort att den vi vänder oss till är en sån som kan göra det omöjliga möjligt. Inte så att vi kan ta det som en garantibevis att varje gång vi ber till Gud så blir ett under och tecken. Och vi aldrig kommer att behöva möta svårigheter och vi ska beskyddas från allt. Nej, men så är ju inte livet. Gud har inte satt oss i en bubbla där vi skyddas från allt. Men Gud har sagt, räkna med mig. Okej? Räkna med Gud. Varför sitter vi annars här? Om vi bara ska lita på vår egen skicklighet. Vågar vi vända oss till Gud med det vi bär på? Du kanske ska ta ett samtal med den här ängeln som besökte Maria. Om du känner dig liten så tänker man att ängeln säger ingenting är omöjligt för Gud. Om du är sjuk så tänker man att ängeln skulle säga ingenting är omöjligt för Gud. Om du är trött, tröstlös, modlös, ängeln säger ingenting är omöjligt för Gud. Om du är förälder och vet inte hur du ska klara det, ängeln säger ingenting är omöjligt för Gud. Din arbetsplats är en kaos. Du ser ingen lösning. Vad säger ängeln? Ingenting är omöjligt för Gud. Vågar vi vända oss till Gud och säga, Gud, ta hand om det här. Inte som att allting löser sig, men vågar vi tro att ingenting är omöjligt för Gud? Jag tänker mig att vi måste våga tro det. Att Gud kan göra det omöjliga. Och berättelsen om Maria är en berättelse om en som vågar vända sig till Gud och säga, låt det ske med mig som du har sagt. Hon ställer sig till förfogande. Hon vågar tro att det omöjliga kan vara möjligt. Någonstans säger det som Maria säger, okej, om du har sagt att det här är möjligt, då är det inte mitt problem. Då är det du som har lovat det, då får du fixa det. Alltså det är inte Maria som skulle ordna det här. Hon ställer sig bara till förfogande. Och det är det som är hela grejen. Om vi vänder oss till Gud och säger, Gud, nu får du hjälpa mig. Hjälp mig. Då är det ju Gud som får ta det ansvaret. Du behöver inte ta det ansvaret. Men om vi inte vänder oss till Gud och frågar honom om hjälp och ber att han ska gripa in, då har vi inte ens bett honom att vara där med oss. Alltså, glöm inte bort Gud i ekvationen. Berättelsen om Maria är en berättelse som vi alla behöver återvända till. Och därför är det så bra att varje fjärde advent så kan vi påminna oss om henne. Och låta henne vara en förebild utav det som är allas vår kallelse. Att öppna oss för Gud, låt oss bli använda av Gud. Tro att Gud kan göra det omöjliga möjligt. Och vi får vara med att ge vidare av Guds liv och närhet till den här världen. Ska vi be. Jesus Kristus, tack för att Maria den här söndagen får vara den här förebilden för oss alla. Och tack för att vi får vila i att det som hände där var inte genom Marias skicklighet och förträfflighet, utan det var genom att du valde att gripa in och användas av henne. Jag ber Gud att du ska låta oss alla våga ha det modet att öppna den där dörren när Gud, när du knackar på dörren. Och våga lita på att du kan göra det omöjliga möjligt. Därför att allt är möjligt för dig. Tack för att du är här den här söndagen genom din heliga ande. Jag ber att du ska komma nära och svara igen. Med de saker som vi kämpar med, brottas med, det som vi kanske inte ens har vågat lämna till dig, så ber jag Gud att vi ska våga göra det. Även om vi är rädda för att det inte ska få ett bönesvar, så ber jag Gud att ge oss modet att våga komma till dig. Inte som att du är en lott som alltid ger vinst, utan därför att du har sagt att vi ska vända oss till dig och våga ha tillit till den du är. Tack för att du är här just nu. Jesu Kristi namn. Amen.